Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Jag ser att du har din minimala tekopp. Den är lika stor som ditt huvud i min ruta.
Ja, det är det. Den har jag köpt på Ikea. Mm. Om jag kunde, enda gången jag varit på Ikea de senaste 6, 7, 8 åren har jag letat efter den här tekoppen att köpa flera. Men det finns inte. Jag hade 2, en tappade jag. God morgon.
Ja, då får du hålla hårt i den där.
Men det, jag förstår inte, varför skulle man ha en mindre tekopp?
Nej.
Man dricker ju som, fortare dricker man ju te. Mm. Det är ju vatten liksom.
Mm.
Mm. En perfekt storlek för mig. Väldigt mycket jobb. Det planeras väldigt, väldigt mycket just nu. Det är otroligt mycket jobb och den här covid-grejen ger ju inte upp. Men, och nu har vår guvernör sagt att den 15 juni så ska samhället öppna upp här igen.
Ja.
Och det är ju bra. Nu är vi, jag är fullt vaccinerad. Min man och min dotter har fått sin första dos.
Men vad härligt, för jag skulle precis fråga det nu. Ni som är så, har så stor andel vaccinerade i er befolkning nu. Och att man, om man nu börjar prata om att öppna upp, vilket man då gör. Men vågar man lita på det då? Jag tänker ju, det pratas ju om mutationer. Och, alltså så här, vågar du lita på att den 16 juni, då kan jag leva mitt liv som vanligt igen?
Nej, eller? För jag tror att när man öppnar upp så är det ändå att vi ska bära mask och inte liksom umgås med så himla mycket mer människor än utanför vårt hushåll. Men notera då att vi har ju, jag menar, jämfört med svenskarna, ni har inga restriktioner, jag är ledsen. Men jag menar, vi har ju suttit verkligen inne i våra hus med våra familjer. Och det slog mig häromdagen, jag har inte sett en enda människa, förutom Magnus och Lilo, de senaste 2 veckorna, har jag inte träffat en enda människa, gått en promenad eller någonting, 2 veckor. Och innan gjorde man inte det på månader.
Mm.
Det var ju perioder då vi inte ens fick träffa en person och gå på en promenad utomhus. Så liksom när vi säger öppna upp här, och nu är det lite mer öppet, att man ska kunna sitta inne i restauranger och äta. Men jag ser ju ingen som sitter inne i restaurangen. För nu har ju alla restauranger byggt ut uteserveringar utanför då. Som är bås där man sitter då. Så att man inte ska dela. Liksom man är skyddad från varandra. Sådär. Och där sitter ju folk ute. Och det har jag också varit på. Det var oerhört trevligt.
Mm.
Och var någon annan. Jag menar, vi hämtar ju mycket mat. Men just att någon annan liksom bar fram maten till bordet. Det var jättetrivsamt. Det måste jag ju säga. Men hur är det i Sverige då? Ni har ju, det
ja,
går uppåt nu.
Om ni går framåt så känns det som att vi i alla fall rent personligen har tagit ett steg bakåt igen. Då. Jag har ju fått prova på nu, visserligen bara 2 dagar, men prova på det som du har pratat om, att ha små barn hemma, som ni i USA har haft väldigt länge. Då det dök upp massa coronafall på min äldsta dotters skola. Hon är 8 år och går i 2:an. Och då dök det upp först bland eleverna, och sen så dök det upp, spred sig bland lärarna, så då började de stänga ner enskilda klasser, och till slut så stängde de ner hela skolan. Och då blev det ju då hemundervisning. Då ska jag säga, och vi skrattade lite åt det, och liksom så här, ja, men det kom man ju ihåg när man var sjuk i skolan och man fick hem och läste det här kapitlet tills nästa gång, så att säga. Men nu snackar vi alltså, vi fick gå på morgonen, hämta alla hennes grejer. De har ju en liten sån här Chromebook, en liten dator. Och sen så har de 4-5 böcker, tror jag. Och sen så, och då fick hon med sig en lapp då med ett schema. 8-8.15 ska hon läsa i den här boken. 8.15-8.30 ska hon skriva dagbok om vad hon har gjort i helgen. 8.30-8.45 har hon rast. 8.45-9 ska vi koppla upp oss till ett digitalt möte med läraren på sin dator. 9.30-9.45 då ska hon jobba i sin mattebok. Och 9.45-10 då ska hon redovisa förra veckans läxa för, eller skriva den i sin bok. 10-10.20 har hon rast. 10, alltså du vet, ett kvartsschema.
Det vet du vad, det slog mig att här tar advokater betalt per börjad kvart.
Ja.
Det kändes precis när du sa det.
Men jag vet inte om jag skulle skratta eller gråta, för hon, jag menar, hon är 8 år. Varje kvart behöver ju hon hjälp då. Alltså hon behöver hjälp att starta upp sitt arbete, hon behöver hjälp med mamma, jag fattar inte riktigt det här mattetalet, kan du bara komma? Mm. Ja, visst jag kommer.
Ja. Och, okay, för att Lina, inte tala om... ett år av det. Ja, ett år.
Vi fick 2 dagar, för att inte tala om rast. Mamma, nu är det rast en halvtimme. Jaha, jag ska in i mitt Zoom-konferens här. Mamma, det är rast, vad ska jag göra? Men gå ut och hoppa studsmatta eller? Nej, jag vill inte gå ut. Okej. Ja, men jag vet inte. Hitta på något bara. Vi fick 2 dagar med detta, kan jag säga. Och sen, thank God, så öppnade hennes klass igen. Övriga, för de hade haft så hög närvaro i hennes klass. Och inga smittade fall och ingen smitta överhuvudtaget. Full närvaro under de här 2 dagarna. Och så tänk att fick hennes klass gå tillbaka. De andra håller fortfarande stängda. De håller stänga resten av veckan. Och sen så blev det påsklov. Men ja, så att nu har jag fått prova
tänk,
på det.
Tänk om du då hade en som började nollan, som inte ens har någon vana av skolan.
Ja.
Och så ska de göra det. Ja. I över 1 år. Ja, inte om man börjar nolla. Men jag menar,
jag tänker så här, om jag och min man hade haft jobb där vi inte var hemma då. Alltså vad hade vi gjort då?
Då måste man ju ta ledigt.
Om jag körde buss och han var polis. Eller jag vet inte. Men vad skulle vi gjort då?
Nej, men en av varje fått ta ledigt. Det sa ju en kompis pappa till mig, alltså en pappa då, som sa det att han var precis mellan 2 jobb liksom. Han skulle precis börja söka jobb när corona hände, och nu, det är klart att det var ju lite nedstängt då, men han sa det under det här 1,5 året så har ju inte han kunnat söka några jobb. Han har ju varit full heltidslärare åt en tjej som går i 4:an och en som går i 6:an. Det går ju inte.
Nej,
men så återigen, jag har inte så mycket sympati med er svenskar. Men,
nej, men nu kan du ha lite större corona. Sympati för just
nu
mig,
nu har jag lite mer sympati med
under
det.
2 dagar i alla fall.
Idag ska vi prata om ett läsarfråga.
Ja.
Mm.
Idag ska vi prata om vad som händer när man är lite oense kring det här med föräldraskapet och hela familjekonstellationen, kan man väl säga, med sin partner. Det kan ju verka ganska easy peasy det här med, och med föräldraskapet för någon som kanske inte har kommit in i den. Att ja, men man bestämmer väl bara något och sen så blir det så. Men alltså, föräldraskapet är ju... Jag tänkte på det här idag. Det är ju liksom så här 1000 beslut som fattas enskilt av mig och min man nästan varje dag. Mamma, får vi göra det? Mamma, ska vi göra det? Ska vi... Alltså, det är ju liksom... Och ibland är man ju överens och ibland är man inte överens. Och jag tänker att så är det ju. Men det blir ju också väldigt, väldigt jobbigt när man inte är överens.
När man inte är överens. Men det kändes lite som att du på något sätt där var hela temat. Ibland är man överens och ibland är man inte överens, och så är det.
Så är det.
Jag förstår lyssnaren, för just det här. Någonting som är... Jag tänkte på det också, för, och jag pratade med Magnus om det också. Men någonting, det är så pass mycket jobb att vara förälder att jag kan, liksom, jag förstår inte hur man orkar vara osams om det också, om du förstår vad jag menar. För det, alltså, det är, som du säger, 1000 beslut, och många gånger är väldigt, inte så svåra kanske, men många saker som händer i föräldraskapet är ju också... Det kan vara att det är knepigt för barnen. Det kan vara att barnen inte mår bra. Det finns så mycket som är så svårt i det också. Så att om man ovanpå det då dessutom inte är överens eller osams eller sådär, då förstår jag inte riktigt hur man orkar, måste jag ärligt säga. Och nu låter det ju som att vi var överens i allting, men det var vi verkligen inte. Men jag förstår att vår lyssnare frågar, vad gör man när man är oense? Och då tänkte jag så här, jag ska börja fråga dig. Vad är ni oense om? För jag menar, det är ju en sak att man, menar, i vissa lägen liksom bara, det är som du säger, 1000 beslut. Man tar dem per automatik, men förhoppningsvis så finns det någon slags liksom grundbultar i att och nu tar jag en enkel sak som att man äter inte godis vilken dag som helst. Man liksom, så är det, man äter inte pommes frites 7 dagar i veckan. Liksom. Det finns sådana här grundbultar som man är, och nu gick jag in på mat och godis, men och också att man får inte slå sin mamma eller pappa. Liksom. Mm. Det finns sådana här grundbultar som man liksom agera på rent instinktivt i sitt föräldraskap. Liksom man har några, ska man kalla det, pelare av saker.
Mm.
Och det är klart att om de pelarna är olika, liksom de här grundbulten i hur vi behandlar varandra så här är svårt, då är det ju knepigt.
Mm.
För vissa saker gör man ju per liksom, mag, liksom automatik, därför att man har det med sig. Och då grundar jag ibland på, men jag ska säga, om ni har någon sån här, jag kan säga en sak som vi har då ganska fundamentalt när vi pratar om faktiskt som har varit ett litet problem och som vi, jag tror vi ska prata om lite senare i en annan podd, men jag är fikaföräldern.
Mm.
För mig och min man är oerhört hälsosam, och jag vet att det många gånger liksom har varit en plåg, inte plåg, det låter ju som att han är ens, men att han tyckte, men va, igen. För jag menar, för mig finns det inte nog med tillfällen i livet när man kan fika. Man kan fira. Och jag menar, det låter ju som att jag är jättetrevlig och så.
Mm.
Men det blir liksom blir så konstig matkultur liksom, om man ska fira allt med mat.
Mm.
Liksom. Och ja, det är jobbigt. Ja, men då tar vi och fika. Ja, men det, nu ska vi fira. Ja, men då fikar vi. Ja, och nej, men nu är det lite tråkigt. Nu fikar vi. Liksom, och om man då vill ge sina barn liksom kanske ett mer liksom hälsosammare, de är ju alltid mätta för de har fikat med mig.
Mm.
Ja, nu ska vi gå på fik. Och ingenting i mitt, och jag vet att jag låter jättetrevlig nu, men tänk efter den stora grejen. Om mat blir liksom den där grejen som hör till samman, man mår dåligt och man är glad, liksom, det blir ingen ordning. Och dessutom, det bästa jag vet i livet är när jag tar med mig ett eller två barn och går till ett fik. Och vi sitter där och jag jobbar och barnen gör läxor. Alltså det är liksom, för jag har skrivit många av mina böcker till exempel på fik.
Mm.
Och då har något barn varit med mig där och de har gjort läxor eller läst eller någonting så här. Det är det bästa jag vet, men det är ju inte, det är ingen hälsosam livsstil att fika hela tiden. Jag kan förstå att det många gånger har känts så där för Magnus, som då kommer från en helt annan vinkel av mat och sådär. Så
men hur yttrar sig det då i praktiken hemma hos er, hemma hos liksom familjen, när du säger nej, ska vi inte ta en liten fika nu?
Nej, men det vet du, då tar jag med mig vissa människor ut och fika, för vi fikar inte hemma, vet du.
Nej.
För att här vi är, nu får ju våra lyssnare verkligen veta, vi äger ingen kaffebryggare.
Det är det konstigaste, Gunilla, som jag har hört.
Vet, så du har, vi äger ingen kaffebryggare, och det beror på att Magnus dricker bara espresso, och då kan man ju tycka, men då kan ni köpa en espressomaskin. Men någonstans är det så här, han har alltid jobbat hemifrån, så det är ganska skönt att gå ut och ta den där kaffen mitt på dagen, och det unnar han sig då. Men han går bara ut och tar en espresso.
Mm.
Så att vi har ingen, så att mina dagar börjar med att jag går en promenad på 45 minuter på morgonen för att gå till Phil's Coffee, där de brygger en kopp i taget. Ja, jag vet, det låter helt galet. Och sen så tar jag den, stoppar den i en liten termos, och sen går jag hem och börjar min dag.
Men hur funkar detta med fikakulturen i familjen då?
Nej, men då går vi till fik. Det finns ju, vi bor ju mitt inne i stan, så vi går ju till fik. Och det gjorde jag ju även i Göteborg. När vi bodde där så var det ju väldigt mycket fika. Men jag kan tänka mig, men det är ingen stor grej, men det är lite sådär så det har gnagt mellan oss. Och jag tror ju inte, jag tror ju på fika att det är bra, men kanske inte så mycket faktiskt. Så det, men jag menar, det är en liten grej. Men då frågar jag dig, har ni någonting som...
Men vi satt också och pratade lite om det igår kväll. Och jag sa att nu ska vi prata om vad vi är oense. Vart är vi mest olika liksom, och mest oense? Vad bråkar vi mest om när det gäller föräldraskapet? Och vi satt länge och funderade. Och jag vet inte om vi antingen har haft väldigt tur. Eller om vi har gjort någonting väldigt tidigt som har varit väldigt bra och framgångsrikt. Mm. För att vi bråkar inte så himla mycket om föräldraskapet. Vi är inte så himla... Så här, jag tror att när vi träffades någon gång innan vi fick barn, så tror jag redan då så började vi, det var liksom lite så som vi blev förälskade i varandra, tror jag, att vi började måla upp någon form av vision om vårat liv och hur det ska vara och hur det ska se ut och sådär. Och det där gjorde vi också väldigt mycket, vet jag, när jag var gravid då, när vi väntade vårt första barn. Liksom, att hur vill vi se våran framtid med vår familj? Alltså så här, i stora drag, om de här pelarna som du pratar om, de viktigaste liksom, frågorna och då visade det sig att då pratade vi väldigt mycket om att, för vi kommer också från väldigt olika typer av familjer. En sån väldigt tydlig grej är ju att vi är så himla olika när det gäller det här med att prata om känslor, prata om vad som händer i det inre livet så att säga. Robban är inte alls, det pratade man inte alls i hans familj. Man visar inga känslor, man pratar inte om känslor, man inte fysiskt, man, inte liksom, utan där får man liksom... Där får man bita ihop och hantera det som sker inom en, på sin eget sätt. Medan i min familj, jag ska inte säga att det kastas grejer, för det gör det inte. Men där är verkligen känslorna på utsidan väldigt mycket. Vilket liksom, när jag var liten upplevde jag det som väldigt läskigt. Att liksom det bråkades och det gräts och sådär. Men så blev de alltid vänner och liksom blev tillsammans igen. Och då var det så himla härligt. Och i vuxen ålder så... uppskattar jag det otroligt mycket att vi kan prata om känslor. Det sitter ju kvar nu, att nu jag och mina systrar, vi pratar ju om allt liksom, och att vi lärde oss det här, någon form av att, ja, men det är familjen man delar sånt här med liksom, vi delar sånt med varandra i familjen, vi är syskon och med föräldrar och sådär. Och det är en naturlig del av vårt vuxna sätt att umgås idag. Så att det har jag och Robban pratat väldigt mycket om. Och han sa ju att jag vill inte föra vidare det här som jag kommer ifrån. Utan jag vill, när vi pratar om vår lilla familj, framtida familj då var det ju. Så vill jag skapa en familj där vi pratar om saker, där vi tar hand om saker. Där vi liksom bryr oss om varann. Och jag menar att det här kanske inte är så himla konstigt. Det kanske alla gör och alla har den ambitionen. Men jag tror ändå att genom att vi satt där och målade upp det här livet. Och hur vi ville liksom... vad som var viktigt för oss framför allt. Ja, så tror jag vi ska ändå la grunden till någonting där.
Ja, då är det någon grundpelare där. Jag vill säga en sak till där vi är väldigt olika, ska jag säga, som jag tror också är en källa till friktion. Det är ju att jag har svårt att se barnen misslyckas och gärna där och hjälper till. Mm. Medan Magnus har inga problem med det och tycker att jag lägger mig i för mycket. Mm. Att jag inte gör barnen någon tjänst. Mm. Och det, han har ju helt rätt. Han är mer liksom, han tror på att de kommer att klara det här, det kommer gå bra. Så han oroar sig ju inte som jag gör, och det, då tycker jag att han inte bryr sig om våra barn. men det är ju det sista jag skulle kunna, det är ju helt galet så är det. Men och det kan man ju säga faktiskt är en av de här grundpelarna lite grann om vad barn, liksom vad man, hur mycket man lägger sig i till exempel. Mm. Men jag tror också, och det låter ju som för våra lyssnare nu, liksom, jag tycker också att jag har haft tur, för att vi har varit otroligt ense om de såna här stora grejer. Men då kanske inte det var liksom just grundpelare, men just de här liksom mer praktiska dagliga sakerna. Mm. Som till exempel när man får spela krigsspel. Vilket jag tror är en stor... Om jag ska gissa sånt som man upplever som man är oense om, så är det såna här gränser då. Mm. Hur ofta får man göra X och Y? Vad får man göra X och Y? Och sådär. Och jag har tänkt mycket på... för liksom när man verkligen går in... Okay, när vi pratar om att vara oense... Då kanske vi pratar om såna här mer taktiska saker. Där kommer vi tillbaka till... de taktiska liksom såna små. Och ibland tänker jag att det kanske inte gör något. Mm. Det har jag tänkt ibland. Det kanske inte gör något att man är oense om det. Min mamma sa en väldigt vis sak någon gång när vi diskuterade ett föräldraskap på avstånd så där lite, hon och jag. Och då sa hon det, för jag menar på att den ena i det här föräldraskapet var väldigt sträng och den andra var otroligt liksom låt gå.
Mm.
Lite otroligt motsatsen. Och då menade min mamma på att då blir ju summan någonstans mitt emellan.
Mm.
Och det kanske inte är så dumt, sa hon.
Mm.
Att man kanske, det är väldigt tråkigt, säger jag då, att vara den här stränga, liksom, ständigt vara den, som i Magnus fall säger, nej, vi ska inte fika nu. När det finns en förälder som man kan gå till och det blir buller liksom varje gång. Hur roligt är det för honom att vara den personen?
Mm.
Hur roligt är det att vara den personen som måste säga, nej, vi äter inte framför tvn varje dag. Eller vi får inte spela krigsspel. Eller nej, liksom. Hur roligt är det att vara den personen hela tiden? Men jag tror, och någonstans så, och där är vi, vad kommer in där då? Vår rädsla för att inte bli älskade av våra barn. Att de ska älska den andra föräldern mer, för den säger jag hela tiden. Där upplever jag nog att barn är otroligt lojala.
Mm.
Att de, det är inte därför de kommer älska en mer eller mindre, för att man är den som sa nej.
Nej.
Det tror jag inte. Fast där kanske jag har fel.
Nej, men jag tänker, vi har också pratat väldigt mycket om det, för att det är lätt att hamna i olika roller, tänker jag.
Ja.
Det gjorde ju vi väldigt tidigt. Jag är liksom den trygga, och jag är den som har koll på rutiner och på fasta. Det är viktigt för mig liksom.
Ja.
Och medans min man då, han är ju den roliga och den härliga. Ja. Och han är ju världsbäst på att få våra barn att skratta så de kiknar liksom. Jag vet inte ens om jag kan det, höll jag på att säga. Men det är liksom, vi är helt olika roller. Och det speglar ju av sig då i vårt sätt att hantera till exempel då en tvååring som ligger på ligger på golvet och skriker liksom. Ja, men vad gör Robban? Jo, men han tar upp henne, kittlar henne, och sen så på 2 sekunder så är hon glad igen och är på väg på nästa, medan jag då ska sätta mig och resonera och prata och hur mår du och hur upplever du det här hur känns det? Vad ska vi göra åt det här? Varför blev det så här? Det är ju inte alltid liksom det mest liksom effektiva. Men vi är så himla olika. Och det tänker jag, det måste vi ju få tillåta varandra att vara. För jag tänker att det viktigaste här. Eller en sak som är viktig i det här med att göra saker på olika sätt. Jag tror man får skilja lite på. Ja, men så här, man behöver inte heller göra allt exakt likadant, precis som du säger. Utan man måste tillåta varandra att lösa problemet på olika sätt. Liksom.
Det tror jag också. Och sen, men det blir också. Det är klart det blir jobbigt om man har tvingats in i en roll och som man inte är bekväm med, eller som man vill inte, jag vill också vara den där roliga, jag vill också vara det, och då kan man ju men det måste ju finnas liksom utrymme i sin roll för att vara både och kanske. Men jag tror ju verkligen att det egentligen att det inte är någon det är ingen fara om man, de kommer inte gå i terapi för att en förälder säger ja och en andra säger nej. Sen är det lite tråkigt om man emellan sig då, men pappa sa ju fast till slut kommer ju ändå lära sig vem det är som ändå bestämmer. Men det tråkiga är ju om man inte trivs i den rollen som man har. Om man känner att man är den som är bara den som talar om nu är det dags att gå och lägga sig. Bara den som styr upp dagen. Och aldrig får vara den som säger liksom, nej, men vi är uppe lite längre. Därför att det är alltid någon annan som har sagt det 3 andra kvällar. Mm. Så det går inte för den personen. Mm. Så där måste man nog vara lite hygglig med det. Men därför är jag också, okej, vad gör man då när man inte är oense? Dels tror jag man måste titta på vad det är man är oense om. För om det är såna här saker som är rent liksom taktiska i livet, liksom, då tror jag vissa saker får man bara låta gå. Barnen kommer inte gå i terapi för det. Vissa saker. Och sen får jag också, man får då bestämma, vad är viktigt för mig? Vad är otroligt? Om det nu är såna här taktiska saker som fika jämt, våldsspel och så. Vad är viktigt? Så får man väl då vädja till den man lever med. Att det här är en regel som är väldigt viktig för mig på grund av X, Y och Z. Och så får man ju verkligen hoppas att man får så mycket respekt av den man lever med. Som man säger, jag hör vad du säger och jag förstår att det här är viktigt för dig. Och därför ska vi, jag håller med dig. Okej, nu kör vi det här. Jag tror inte på det här, men det är viktigt för dig. Så får man hoppas att man lever med en sån person. Mm. Sen har ju inte alla tur att göra det.
Men då är det ju
superknepigt. Då är det ju på en helt annan nivå. Ska jag vara här?
Men jag tror det är superviktigt där du säger, Gunilla. För jag tror att lever man just nu i en relation där man liksom känner att man går och pyser lite varje dag. Liksom så här lite slentrian. Och nej, nu sätter han på de där skorna fast de är för kalla. Eller, och nej, nu skäller han på dem. Jag tycker inte man ska skälla på dem. Det är väl bättre att de gör någonting kul. Och nej, nu... Alltså, du vet, det är ju så lätt att hamna där. Speciellt om man liksom inte mår bra eller man inte har en bra kommunikation med sin partner.
Om man är trött. För man har haft dem hemma i två dagars hemskolning. Vilket inte är någonting.
Nej, men jag tänker så. Jag tror att det man kan göra då. Om man lyssnar på det här. Om man känner att jag är där. Jag känner att det, liksom, jag och min man. Eller min partner. Vi är inte riktigt på samma sida nu. När det gäller just nu. Liksom i föräldraskapet. Mm. Då tror jag det viktigaste man kan göra då. Det är väl att ta den här frågan då. Hela föräldraskapet. Och lyfta upp den till den här vuxna nivån. Som du pratar om nu. Att inte låta det. Man behöver inte dela med det tillsammans med barnen. Och mitt i situationen. Mitt en tisdag 5:30. När liksom middagen ska på fram. Och, alltså så här, notera det. Och planerare, okej, det här är så pass viktigt för mig nu, för det har hållit på så länge, eller jag ser inte hur vi ska ta oss ur det här nu, men vi pratade med varann, bestäm en tid, och liksom så här, nu sätter vi oss ner, och så behöver vi lyfta upp det här till en vuxennivå, och så pratar vi om det, och så väljer vi ut 2-3 saker som är viktiga för dig, och som är viktiga för mig, och så pratar vi om det tillsammans, för att liksom, och resten måste jag ta ansvar för att släppa, liksom.
Ja, för det är väl föräldraskapet och livets svåraste grej, det är ju att släppa det där man släpper saker, framförallt där man tycker att man har rätt.
Mm. Ja.
Men då måste man ju verkligen komma ihåg att det finns inget rätt egentligen.
Mm.
Och jag menar, men där återigen, fundera på vad som är viktigt. Vad är viktigt? Och jag menar, du nämnde så här, om du sätter på de kalla skorna så där. Jag menar, så irriterande att en vuxen person inte kan tänka efter det finns ett par vinterskor eller de vinterstövlarna blir väldigt varma nu på våren. Att man inte en vuxen person kan tänka det är otroligt irriterande. Men i slutändan, det är ju inte viktigt. Men däremot de här liksom riktigt viktiga sakerna för en som man känner är viktigt och som har större... Jag tror
det är ganska vanligt, till exempel, inte hos mig, men jag har både vänner och framförallt när jag har liksom under åren med Life with Kids, när vi får in frågor och när vi berör ämnen kring partners och relationen och sådär, och uppfostran, så upplever jag att det är ganska vanligt ändå att man som, speciellt om man har lite mer utåtagerade barn, alltså att de är lite, nu sätter jag också upp situationstecken, jobbiga då, så att säga, att de är lite all over the place,
de tar för sig,
de skriker, de liksom, och att man då upplever jag att det finns en ganska vanlig tendens att mamman försöker liksom bli lite mer lågaffektiv, det vill säga försöka hitta mer konstruktiva sätt att lösa detta på, det vill säga det finns en anledning, nu ska vi liksom lösa detta på ett härligt sätt, liksom, som både funkar för mig som förälder men också framförallt för barnets skull, lite mer ur ett barnperspektiv så att säga, och medans pappan då som kanske är uppvuxen i en familj, precis som min man, där man liksom inte lärde sig att hantera sina känslor, mest bara själv skriker och bestraffar, liksom. Lyfter bort barnet, bort med dig, du ska inte.
Ja.
Och där är ju en sån där typisk sak, tror jag, som är jättejobbig att uppleva. Jag tror att det är jobbigt från alla håll, så att säga.
Jag tror du är inne på någonting som är, för jag menar, där är ju ofta, tror jag, där man känner att vi inte ens är, han skäller, hon skäller, hon är för strikt eller han är för skällig, och nu, sorry för att använda såna här typiska könsroller. Men där vi känner då att det är jobbigt att se på. Och då kanske man överkompenserar genom att bli väldigt liksom... Men återigen, jag menar, man är ju själv liksom ansvar för sin relation först till sina barn. Sin egen relation. Jag har många gånger... Och det, Det var en väldigt vis väninna till mig som sa en gång, jag kan inte ta ansvar för hur ofta eller hur min man vill, vilken relation min man vill ha med sina barn. Och många gånger upplever jag kanske att man som partner då kanske försöker tänka att ja, men de borde umgås mer, de borde göra mer saker, varför är han inte mer på, varför vill han inte bla bla bla. Men det tycker jag var väldigt vist av henne, att hon kan inte ta ansvar för hans relation med barnen, men hon kan ta ansvar för sin egen relation med barnen, vilket gör att hon tillbringar mycket tid med barnen. Hon gör de här sakerna. Hon går och fikar med dem ofta. Ja. Nej, men alltså att man måste som, man har ju själv liksom ett ansvar och också ett ansvar också som förälder. Och det här låter ju så, att titta på var kommer jag ifrån? Mm. Vad har jag med mig in i den här situationen som gör att jag agerar så här? Och det måste jag berätta då. Du sa när ni pratade ihop er, så berättade min pappa en sak. Han berättade för mig en gång att han hade aldrig sett sina föräldrar kramas. Mm. Han hade aldrig sett, så han hade tänkt det att när han fick en fru och en familj så skulle det vara, då skulle han vara fysisk. Han ville visa det. Och jag kan ju säga dig hur pinsamt det var när jag var 12. Och han kom hem från jobbet och alltid skulle krama min mamma som stod och gjorde middag då. Mm. Och alltså, det var ju det värsta som kunde hända om jag hade en kompis hemma när han kom hem och skulle krama på min mamma. Mm. Hur pinsamt var inte det? Och nu efter förstår jag ju hur lyckligt lottad jag varit som ändå växte upp i ett hem där det var så mycket kärleksyttringar. Mm. Och det har jag ju tagit med mig in i mitt. Så man måste väl också se på, var kommer jag ifrån? Men att ha den här, alltid prata med varandra, men också som du säger, på det vuxna stället. Mm. Det är ju, och sen igen, kom ihåg nu, barn, de kommer inte hamna i terapi för att ni är inte ense om X eller Y. Och visst, man kan göra olika. Och det tycker jag man många gånger måste faktiskt säga till sig själv. Mamma kan göra på ett sätt och pappa kan göra på ett sätt. På samma sätt som om man skickar barnen till mormor och morfar eller farmor och farfar. Eller så kan det vara, då kanske man får glass efter middagen varje dag. Men det får man inte hemma. Men barnen kommer inte gå i terapi för det. De kommer att kunna lära sig snabbt. Det finns ett sätt där och ett sätt där. Sen är det synd då om man kan spela ut sina föräldrar. För pappa sa ju, eller mamma sa ju, att vi kunde fika igen.
Precis. Jag kan dela med mig av några saker som jag har, känner att jag själv har utvecklats. Mm. Eller som jag inte gjorde med mitt första barn. Och som då tog den här energin, men som jag nu har, som jag har lärt mig nu när jag fick med tredje barn. Mm. Hur jag själv har gjort min personliga resa. Och dels så är det hela den här informationshämtandet, alltså kunskapsinhämtningen, som jag tror är en del av det här med att en av partnerna kanske inte då är så intresserad av att utvecklas i sitt föräldraskap, utan tänker, men jag är som jag är, nu lyfter jag bort ungen, för det var så min pappa gjorde med mig, så att då gör jag, ja, så med denna ungen, så att säga. Och jag tänker att här, jag tror man, eller så här, när jag blev gravid för första gången, då började jag ju googla och jag började läsa på vad händer i min kropp och vecka för vecka och allt det där. Och sen så kom inför förlossningen, det var jag som googlade och fixade och hämtade mina kommunikationskanaler när barnet kom ut och vad händer nu, det är röda prickar, bla bla bla. Allt det där gjorde att jag skapade min familjens informationshämtningskanal, så att säga. Så den ägde jag. Sen så läste jag på, jag researchade om varenda liten bit och sen så presenterade jag valda delar för min man och sa, ja, men några tycker så här och andra tycker så här, vad tycker vi liksom? Och han sa, nej, men det låter väl rimligt, vi kör på det. Och sen så gjorde vi så. Och jag tänker att det är ett jättebra sätt i början av just att man hämtar in ny kunskap, ny information, ny forskning. Bara för att känna att jag, det finns andra sätt att göra saker på än de jag blev, än så som jag är uppväxt, så att säga. Men jag tror att det är så himla viktigt att båda två känner att de har liksom informationskanalerna in. Att båda två känner att jag vill också ta del av, eller utveckla som förälder. För det här tror jag är superviktigt. Med första barnet så kände jag att det var jag som ägde liksom informationsinhämtningen i den här familjen. Det betydde att jag fick fördelen att kanske bestämma det mesta, eftersom det var jag som satt på kunskapen. Men nackdelen blir då att jag fick också allt ansvar för det ju. Och framförallt att min man då i det här fallet inte kände att han hade dem. Han visste inte liksom vart han skulle leta eller vart han skulle inhämta den här informationen. Så här tänker jag, idag är vi mycket mer, vi delar upp områdena lite mellan oss här. Ja, men du kan väl kolla om det här. Ja, okej, nu har vi, jag vet inte, någon medicin. Ja, men googlar du vad som är bäst? Eller hur man gör nu då? Medan jag har hand om andra saker och sådär. Men det är mycket mer enkelt.
Ja, men vilket betyder att du egentligen blev din partners information. Och det gör ju att du styrde precis egentligen vad ni skulle göra. Vilket inte är rättvist.
Nej.
Men däremot är det ett otroligt bekvämt sätt för partnern. Då behöver ju inte den personen lägga ner den tid som det tar.
Verkligen.
Så där är det väl.
Och det
också
leder mig då till tips nummer två. Och det har jag faktiskt lett mig efter att jag läste din bok. Så här kommer en liten så. Nej, men allt det här ledde ju till att jag blev familjens projektledare. Då, eftersom jag hade stenkoll på allt. Vilket funkade med första barnet, men sen gick inte alls med andra och framförallt
nej,
inte med tredje.
Nej, något hände vid andra barnet. Ja. Det är då som det bara går sönder.
Precis, och det var ju då jag, för när andra barnet kom, det var ju då jag kände att att mitt liv föll lite grann då, efter att hon hade växt upp lite grann. Och jag kände, okej, men nu står jag här och jag lagar middag varje dag medan han ligger och busar med barnen så de skrattar så de kiknar. Och är det de här rollerna vi ska ha nu? Att jag är den som ser till att familjen snurrar runt och sen så jag upplever de allt kul med honom. Liksom. Mm. Vad får jag för relation med mina barn utifrån det här? Liksom? Ja, jag ställer fram maten på bordet, men det kommer de väl aldrig tacka mig för. Liksom. Det kändes inte alls så härligt när jag liksom försökte spola fram 20 år. Vad hände med mig och mina barn efter det? Så det är väl också en sån tips, tror jag. Att, ja, men som vi var inne på tidigare, har man hamnat i den rollen så tror jag att det är värt att lyfta upp det här till en vuxen nivå och prata om det. Om man känner att man har hamnat i den rollen när man bara gör tråkiga saker för att familjen ska rulla liksom.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jag undrar om inte egentligen vi rör liksom vid det som jag upplever många tänker liksom när de pratar om att vara oensam föräldraskapet. Det är nog inte så mycket som jag säger, liksom, ska de spela krigsspel eller inte? Utan det är mer det här liksom att en är sträng och en är mer liksom tillåtande. En använder mer en mer lyfta undan metoder, andra försöker det här lite lågintensiva. Så att man upplever ett skev. Där, det är ju bara att ta något vid hornen och prata.
Ja, det som händer tror jag när man inte gör det, pratar om det. Det är ju att man också kompenserar. Oj, nu blev han väldigt sträng här. Ja, men då blir jag ännu snällare. Okej, nu blev han ännu mer sträng. Och nu måste jag vara ännu snällare. Och så bara glider man åt olika håll.
Liksom. Och så glider man åt olika håll. Och jag menar, det är ju liksom, stackars Magnus, han gjorde inget annat än att sätta fram sallad. Men det var ju bara chokladbollar på andra sidan. Ja. Men det låter som en så löjlig sak. Men det har varit väldigt så här. Jag behöver inte förklara det, men... Japp. Jag är den roliga.
Ja, det är inte jag.
Nej, jag är den roliga som man fick gå fika med. Det är till och med nu så jag säger, ska vi inte fira idag? Och min dotter säger, nej men herregud. Kan inte fira varje dag. Kan vi vänta till på lördag?
Ja, då får vi trösta äta för det är så tråkigt.
Ingen som vill gå ut och fika med mig? Nej. Ingen. Nej. Numera kan man ju sitta ut och fika. Nej, ja. Undrar om vi har svarat på den frågan nu. Vad gör man?
Mm.
Som vanligt, man pratar med varandra.
Och jag tänker där, sitter man där om man har orkat att lyfta saker till nästa nivå, för jag ska säga att det låter lätt, som alla psykologer säger, ja men det är bara att sätta ner och prata, liksom. Tänd lite ljus, det är inte så jävla lätt.
Ljus också, ska vi tända ett ljus också?
Ja.
Oh god.
Nej men jag tycker det är supersvårt. Vi inledde en bra rutin, jag och min man. Vi hade familjeråd, kallade det. Det var innan vi fick barn. Då hade vi inte i affekt, utan vi bestämde oss för typ, jag tror att det var kanske en gång varannan månad, så liksom bokade vi in på måndagen, så här, men på fredag kör vi familjeråd. Och sen då drack vi champagne och vi åt liksom fin mat, men vi satt inte vid tvn, utan vi satt vid matbordet istället. Och sen så liksom började vi prata om viktiga saker, liksom. Både saker som vi tyckte var bra.
Detta var innan.
Så gör vi inte längre.
Nej, det är komiskt. Det är ju så också, det är ju väldigt, nu måste ni som lyssnar måste vara snälla mot er själv också. Det här är knepigt.
Mm.
Så vad ni kan låta gå, sluta bry dig om, gör det. Men det som känns viktigt, då ska man tydligen tända ett ljus, träffas och prata.
Och sen är det klart.
Nej. Med det ljuset.
Men får jag säga en tredje sak som jag också vill tipsa om.
Ja.
Det är någonting som jag har lärt mig på sistone. Man blir lite visare med åren ändå, tycker jag.
Ja, och nu är du, måste ju känna en så stor skillnad från 39 till 40.
Ja, men jag är inte 40. Jag har fyllt 39, Gunilla. Vänta nu, hold your horses.
Okay,
men från 38 till 39.
Då blir stor skillnad. Men kan jag då säga vad du har att se fram emot? Jag menar, när du väl blir 40. Och herregud i himlen.
Då blir man så vis.
Det går inte att beskriva.
Nej, men jag vill säga nu vad jag lärde mig med mitt sista barn. Och det är också att saker, alltså man behöver inte välja det som är viktigast för mig nu och för all framtid, utan föräldraskapet ändras hela tiden, barnen ändras hela tiden, har du flera så ändras de dessutom i otakt, du själv ändras, din partner ändras, eran relation ändras, allting är föränderligt hela tiden. Vad som är viktigt idag kommer inte vara det viktigaste om en månad eller ett år. Och där tror jag, det har vi lärt oss, att förut så var vi mycket mer, då satte vi oss lite sådär med papper och penna och skrev liksom det här, ja men lite så, vad är viktigast för oss? För då hade vi perspektivet härifrån och resten av livet i princip, vad är viktigast för oss i föräldraskapet, punkt. Det vi gör nu, det är att vi liksom utvärderar löpande, kanske det som är våran framgångsfaktor då, att vi liksom flera gånger per år bara såhär, okej, hur funkar de här läggningarna med våran lilltjej nu? Nej, det funkar inte så bra, nej, men då byter vi rutin, då gör vi någonting nytt, och för det här funkar inte längre, nej, men då byter vi, och så kan vi bara så här, ut med henne ur hennes rum, in med stortjejen emellan tjejens rum, ja, då har vi bytt, nu är det nytt, och då, vad händer då? Jo, men allting ändras ju igen, och ofta, förhoppningsvis till det bättre, och gör det inte det, ja, men då ändrar man en gång till, liksom. Nej, det behöver inte vara så svårt.
Nej, och du säger ju någonting när du säger föräldraskapet förändras, barnen förändras. Nej, men barnen förändras, därför ändras föräldraskapet.
Mm.
Och barn går in i olika perioder och har olika behov. Mm. Och vad som gäller nu gäller inte imorgon. Men det är klart att det vi har med oss in i vårt föräldraskap, det är sånt som vi faktiskt skulle må bra av och ibland titta på. Varför agerar jag så här? Varför gör jag så här?
Mm.
Är det här lämpligt i den här situationen? Bara för jag, det du var på, liksom, bara för att mina föräldrar gjorde så här, så behöver vi, det är så intressant, vi säger ju någonstans att vi aldrig ska bli som våra föräldrar. Det tror jag alla har sagt vid något tillfälle, nej, jag ska inte göra som mina föräldrar. Och det roliga är att efter ett tag så hör vi ju, kommer vi till den här punkten då vi hör oss säga någonting, och så tänker man, oh shit, precis, ni har lärt precis som mamma nu.
Mm.
För vi har ju egentligen inte så många andra modeller för vårt föräldraskap än det som vi har upplevt, vi växte upp i.
Mm.
Och naturligtvis sånt som vi har sett omkring oss. Men det starkaste är ju det vi växte upp i. Så det är klart vi tar med oss mycket in i vårt eget föräldraskap av det. Och det gör ingenting om man ibland funderar på. För att det är andra barn i det här föräldraskapet som behöver andra saker. Mm. Så om man säger, man närmar sig problemet på det sättet att man är en produkt av sin uppväxt. Men ibland är det bra att fundera på vad var det jag tog med mig in i detta. Mm.
Precis.
Och det touchar om någonting som vi ska prata om ett par veckor. För vi har fått vi ska prata om vanor, saker man tar med sig in. Och, så nu ska vi inte prata mer om det, för det ska vi göra snart. Men nästa gång, för nu känner jag lite att jag sätter
ett paket. Ihop här.
Nu packar jag ihop och sätter ett snöre här på. Så nästa gång ska vi prata om en annan sak som våra lyssnare har hört av sig och bett oss prata om. Mammiga och pappiga barn.
Det
ska vi prata om nästa vecka. Och vad man kan göra.
Så hur sammanfattar vi idag då? Jag skulle vilja ändå sammanfatta den här lilla stunden med dig på detta otroligt intressanta ämne då, tycker jag. Jag tror alltså att det viktigaste, sakerna och besluten om vad som är viktigast, det är förändligt, det kommer ändras. Du har med dig din historia, det kan vara bra att fundera lite över den. Din partner har med sig sin historia, det kan vara bra att fundera lite över den och varför ni fattar de besluten ni gör. Men det viktigaste tror jag, det är att öppna kanalen mellan er. För har ni inte den kanalen där ni har ett rum, oavsett om det är när ni är aspackade liksom, på en lördagkväll, eller om det är en med tekoppen på morgon, eller om det är med tända ljus för den delen. Det kan vara någon som gillar det, Gunilla. Nu ska vi inte se ner på dem.
Men tror du verkligen att aspackade på lördagkvällen är att öppna en kanal?
Jag är öppen. Jag har öppet sinne, Gunilla. Folk får göra hur de vill.
Jag förstår att du är öppen, men jag tror inte riktigt det vi ska rekommendera.
Nej, jag rekommenderar inte. Jag säger bara, hitta ert sätt. Hitta er kanal.
Vilket förmodligen är bäst är om ni går och fikar.
Ja, det kan vara så. Jag föredrar alltid champagne med, på något sätt. För det liksom känns som att man gör någonting bra då. Det är liksom,
Jag tror att vad vi sammanfattar detta är, öppna kanalen.
Både din egen och varandras.
Varandras, men också låt vissas lätt. Vad var det hon sjöng?
Let it go.
Elsa. Let it go. Det finns, det är lite, inte, jag säger inte de stora sakerna, men när de små sakerna börjar liksom, det kanske inte är så farligt. Ta ett steg bak. Du är irriterad av andra orsaker.
Det är,
andra
det är ett symptom. Saker du, det är ett
det är symptom. Det är andra saker du är irriterad på. Let it go. Let it go. Många, många äktenskap och mycket terapi har blivit undviken genom. Var det Elsa som sjöng Let it go? Ja. Du kan den här bättre än vad du. Okej, då ska vi sluta det avsnittet med att jag ska berätta en statistik om Frozen härifrån USA. Det är dagen. Ett år såldes det fler. Är det Elsa som är hon som alla vill vara?
Ja.
Okej, Lina nickar här. Det såldes fler Elsa-klänningar än det fanns femåringar och treåringar. Nu här i USA.
Ja.
I'm just saying. Öppna kanalen.
Let it go.
Tack för idag.
Vi ses nästa vecka.
Bye bye. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation. And it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Anyway. It's funny how some
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.